I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Så du kan, det får flytta runt tills du får sätta den på en höjd som jag tänkte att det är
teatermikrofon som är pannhöjd. Det är sådana man brukar få klistra i pannan när man står på scen på teater. Det känns väldigt märkligt.
Sådana som du får när du är på Dramaten. Vi andra, vi är bara på sådana här ställen man får headset. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi som du och jag gör, Mattias. Det är därför den heter Charlie och Mattias.
Det stämmer.
Ja.
Helt
har,
rätt.
Har du tröttnat på mig ännu?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Det är ju faktiskt en av dina märkligare karaktärsdrag. Det måste man väl ändå påstå. Jag tröttnar ju på mig själv med jämna mellanrum, men du hänger i liksom.
Ja, och du, jag får ju säga detsamma då. Jag har nog inte någon som är så trogen mig förutom min fru kanske och mina barn som du, som står ut med mina fel och brister i livet. Ja, men det blir ju så. Jag menar, vi, när man har en sån här regelbundet en gång i veckan nu i 215 veckor.
Det är ändå 215 timmar.
Man arbetstid. Kan ju undra liksom, vad har vi att prata om? Men vi har ju alltid det. Det är det som är så kul.
Ja, och sen träffas vi privat så är det inte som att det är tyst då heller. Det är verkligen det där. Det är så att det...
Nej, men det är fint. Det är fint, det är gulligt. Och det som är väldigt fint och gulligt tycker jag också, det är... Och jag är... Jag fick nyss lite så här, du sa ju faktiskt till mig nyss att sluta överdriv nu eller något sånt där, för att jag är så glad att Mikael är hos oss. Och jag är på riktigt, jag tycker Mikael är så jädra bra. Och jag, sist som Mikael var hos oss så sa jag också att det är alltid någonting extra när man får honom som gäst. Och det står jag fast vid. Och jag hade samma känsla, har haft den här veckan innan. För att det är en mycket klok och mycket befriande och skön figur som sitter här hos oss. Så att jag vill bara säga varmt, varmt välkommen åter, Mikael Dahlén.
Du får sådana här klen två personers applåd.
Men, ja, men den är vad? Jäkligt. Vad den värmer. Applåden och de väldigt, väldigt fina orden. Det är snudd på att jag tar av mig mössan och jackan. Jag har på mig nu i mitt oerhört frusna tillstånd. Så här varm har jag inte varit på... Jag kan inte ens minnas när jag var så här varm senast. Förmodligen när jag gästade er senast.
Ja, och det var ett tag sedan som vi hängde senast. Faktiskt.
Ja, så länge sedan att jag inte ens minns.
Nej, jag tror att vi... Om jag minns rätt... Nu kan jag lyssna för detta så här. Så var det precis innan Nobelpriset november, alltså för 1,5 år sedan.
Ja, men det minns jag.
För då
jag
pratade vi om att du skulle försöka ha klänning. Vad var vår idé? Eller att du skulle ha naglar inspirerade färgställningsmässigt av att göra en sardan. Liksom att... ta i där.
Ja, jag minns gott och väl. Jag tog er hjälp att samla mod där och kanske värme också med tanke på hur jäkla kallt på ren svenska det är i stadshuset, inte minst vintertid, december. Tråga på allt minns jag just den dagen, för det var den enda dagen förra vintern när det var vinter. Just den dagen, 10 december, var det snö, svinkallt, kom natten innan, försvann dagen efter. Så stämmer det perfekt med att jag skulle stå där i ärmlöst och vänta på den jäkla bussen utanför konserthuset inne i stan ut till stadshuset, som var ännu kallare.
Ja.
Men det var ju också i samband med en liten bok om lycka. Du hade ju tänkt att skriva en stor bok. Det var förlaget som tyckte du skulle skriva en liten bok. Eller hur? Det var ju den vi pratade om mycket.
Ja, precis.
Det var lyckoboken.
Stämmer.
Och den har ju exploderat sedan dess. Eller hur? Den, eller i alla fall i mitt liv. Nu är det så farligt med sociala medier och sådana saker, eftersom man får ju mer av det man redan är insatt i istället för att få annat. Men min upplevelse är att det har pratats mycket om den, och den måste ha sålts massor och liksom rört sig och grejer. Eller?
Ja, den har fört en väldigt famlig efter adjektivar. En spännande tillvaro, tycker jag själv. För den kom ju ut precis innan coronan briserade här i Sverige. Och togs då emot som en bok som sätter fingret på samtiden i avseendet att vi inte är lyckligare än vi borde vara med alla förutsättningar och möjligheter vi har och alla val vi har gjort som borde göra våra liv helt perfekta. Och sen hände
sen tog den
stora
en hel del av de där valen.
Coronan och alla dessa möjligheter och förutsättningar ställdes helt på ända, och de där valen blev av ett helt annat slag. Så jag tänkte, det här blir väl boken med den kortaste shelf life, hyllivet i modern tid. Men den fick som, likt coronan, en andra våg där. För då började den betraktas som någonting och lite hitta tröst i.
Mm.
När det känns jobbigt och svårt. Finns det några små ljusglimtar och tillvägagångssätt för att bli lite
Vad i boken är det som du har fått feedback på som människor hittar mest kraft i eller blir mest provocerade av, eller liksom så här, jag vet inte om det har varit mycket provokationer, men vad får du för feedback som säger så här, du, det där?
Inte så mycket provokationer. Det kan ju dels bero på, som du säger, att mina sociala medier är en ganska skön bubbla där sånt inte hittar in. Eller så kan det bero på att vad jag än skriver nu känns oerhört ljummet jämfört med tidigare böcker jag skrivit om ondska seriemördare och analsex och allt vad det nu är för någonting. Men framförallt så har det just nått mig att folk har gillat och tilltalats av det lilla i den lilla boken, att det går att göra små, små saker. Hur jobbigt det än är och hur begränsade valen och möjligheterna än är nu, så finns det ändå något litet man kan göra varje dag.
Och nu har du suttit hemma i coronatider och knåpat ihop en liten bok till.
Det blir en bok till. Det är för dig med att skriva små böcker.
Ja.
Man kan skriva flera.
Vad föranledde det då?
Vad handlar den om?
Ja, men den föranleddes ju väldigt klart av coronan. Inne någonstans i andra, snudd på tredje vågen med lyckoboken, så började ju frågorna skifta karaktär, som jag fick både av andra och ifrån den här lilla kommentatorn i mitt eget huvud. Men lycka, ja, det är ju toppen om det går att få till. Men när det inte går att få till ens med små medel då, hur kommer den upp ur sängen då? Och vad ska det bli av den här coronan? Är allting meningslöst nu, eller kan det till och med finnas någon mening med coronan? Så där började jag gräva i det där, as I do, yrkesskadad, kan inte låta bli. Och det är skitfort att gräva, för om jag blev överraskad av att det fanns så förhållandevis lite forskning om lycka bara 100 år tillbaka i tiden, innan man insåg att lycka inte nödvändigtvis är en sjukdom utan kanske någonting som kan vara bra, så är det här med meningen med livet, det har ju grundats på i flera tusen år. Det finns säkert hällristningar på det också. Men forskats om har det bara gjort typ hälften så länge som lycka, 50 år ungefär. Började lite jungianskt, lite freudianskt sådär.
Men hur låter det formulerat då när man forskar? För man kan, eller för det är alltså, förstår du vad jag menar? Ja. När du letar forskningsrapporter så det är inte så här, min tes att meningen med livet är smultron och nu ska jag gå ut och testa. Alltså så här, hur Hur klumpar man ihop den forskningen?
Ja, liksom? Jättebra fråga. Och det är så ungt fältet så det kan landa lite olika delar. Men oftast landar det i att vi forskare, om jag får räkna mig till gänget numera, vänder lite på frågan. Ingen har ju lyckats svara på frågan vad är meningen med liv på alla dessa tusen år. Så vi hackar det lite. Och vänder på det och tänker istället, hur kan du känna mer mening i ditt liv? Hur kan du skapa mer mening?
Okej, så det blir mer som vad skapar upplevelsen av meningsfullhet?
Ja.
Lite så.
Precis så. Behovet av sökandet efter mening, sammanhang, förklaring. Ja, det finns inte synonymer på det där, men där har det börjat forskas en hygglig del. Och inte minst blev det proppen ur förra året då, när jag i vanlig ordning började en helsikes massa studier och experiment på det där.
Men du, verkar det som de 50 åren av forskning på detta är något sånär likriktat i sina slutsatser, eller verkar det komma fram till väldigt mycket olika saker liksom? När du börjar titta, för vet du tittar ju från forskarhållet, det är ju där du liksom, jag vet inte om det där det börjar, men att verkligen på riktigt kolla efter, inte bara ja, jag tycker väl att det är det här liksom.
Ja, precis. Nej, men det finns en del teman som går igen. Jag fick ihop 13 teman, älskar den siffran, i boken. Och det är ändå, det är hyggligt snävt om man tänker på alla dessa tusenårs grunnande.
Ja.
Att kunna landa i 13.
Har det blivit en tatuering med 13 nu då?
Nej, inte siffran än, men det är en jäkligt god idé. Väldigt god idé. Det kan det absolut bli. Det har blivit några meningsrelaterade tatueringar, men inte den siffran än. Den ska jag lägga på minnet. Det kan bli en beställning framöver. Ja, men 13 är också ganska häftigt. För liksom jag tycker rent logiskt så känns det ju rimligt och sunt att frågan om meningen med livet borde formuleras som meningen med ditt liv. Eftersom ingen av oss lever ju ett liv som är identiskt till fullo med någon annans. Inte ens med din genetiska enäggstvilling. Det finns ju en hel massa forskning om det. Det grävde jag ju redan i när jag höll på med Lyckoboken. Det finns ju forskat både på människotvillingar och en hel del på schimpanstvillingar som är väldigt kul, tycker jag. Som visar att du kan komma upp i ungefär 50% gemenskap i hur du lever ditt liv. Men fortfarande 50%, hälften, är verkligen unikt för dig. Och då med tanke på att vi ju är en helsikes massa tvillingar och ännu fler som inte är tvillingar, vi landar ju i, vadå, det är ett mörkertal, men typ 8 miljarder människor. Det är ganska bra att landa i 13 gemensamma teman ändå. Och liksom, skulle jag sticka ut hakan, och det gör jag nu kanske det börjar skrapa lite i mikrofonen här, så tänker jag att liksom meningen med ditt liv i en väldigt generisk betydelse borde vara att leva det på det sätt bara du kan. För om det är någonting vi inte lider brist på den här planeten, så är det ju en människa till.
Mm.
Det är inte så här, ja, men skicka in en lirare till på planen, vi är en pers kort i fotbollsmatchen.
Så stå är det, här så och bara täck den ytan. Att vi behöver en snubbe till. Utan ska den måste göra något annat då, den ska.
Ja, det enda du kan bidra med är ju någonting som ingen annan någonsin gjort tidigare eller kommer göra.
Men är inte det en konflikt i sig mot, alltså det är väl därför när frågan lever kvar meningen med livet, därför att den är ju så klok och korkad på en gång på något sätt. Det är som att jag slänger in dig i ett rum och så säger jag, varsågod. Och så säger jag, okej, vad är reglerna? Det beror på. Du har rummet hela dagen, gör vad du vill. Okej, så hur får man poäng? Jag vet det. Alltså så här, att livet är så här, okej, nu har du fått ett liv. Okej, hur vinner man det? Nej, du har fått det, gör vad du vill med det. Okej, så vad är det bästa att göra? Vad ska man göra? Vem kommer titta efteråt? Vad kommer hända efter det? Liksom så här, vi har ingen lust att ta ansvar för att eller hittar jag på när man ska vara lite deppig, för att skapa meningsfullhet, utan vi vill liksom klistra på det på något annat där ute. Det är väl därför den dyker upp som en fråga och inte en kreativ övning.
Ja, apropå kreativ övning, snacka om skrivkramp.
Ja, det är ju mer som så här, vad är meningen med livet, är ju frågan, mer än att den är hur, vad ska jag hitta på för mening idag då? Det är som att vi letar efter något rätt svar.
Ja, men det är en sjuk skrivkramp. Skriv en stor fantastisk roman. gjort bara. Mm. Det är inte lätt, det vet alla. Nu var det länge sedan jag såg en sån studie, men jag vet att det har gjorts ett gäng sådana på drömyrken, vad folk helst skulle vilja jobba med och göra i livet. Professor kommer inte jättehögt, men bli författare, skriva en roman, det är någonting som faktiskt en majoritet av alla svenskar i alla fall drömmer om och skulle vilja göra någon gång. Vi är ganska långt ifrån att en majoritet av alla svenskar skriver en roman. Och en väsentlig förklaring till det tror jag är skrivkramp. Var fasen börjar man någonstans? Vad ska det bli att bara föreställa sig ens?
Så du menar att vi har liksom som en skrivkramp i att skriva meningen, alltså våran egen lilla våran egen lilla liksom meningen med livet bok.
Ja, precis. Och jag tror liksom att nyckeln kan vara ungefär densamma som för hur en skriver en bok. Jo, en bara börjar. Det är enda jäkla sättet. En bara börjar. Och det vet ju alla vi tre som skrivit böcker och alla författare jag har pratat med har just det knepet. Att bara börja. Varje dag. Ja. Det bär emot nästan varje dag. Vissa dagar är det en glädje. Man hoppar fram till tangentbordet. Men de flesta dagar så är det ett motstånd. Och enda sättet att komma igång är att komma igång, att ha något beting. Idag ska jag skriva 2 sidor. Jag ska skriva 2 sidor varje dag, hur tungt den är. Eller jag ska sitta i 2 timmar eller vad det nu är för någonting. Alla författare jag känner har sådana rutiner att bara göra det. Och sen när en väl har skrivit tillräckligt mycket, då börjar den få en känsla för vad det här egentligen är och vad det egentligen kan bli för någonting. För det är som med alla floskler, att en resa börjar med ett första steg. Ja, en bok börjar med en första sida och en livsberättelse börjar också med en första sida.
Men nu har ju du skrivit en bok om meningen med livet som jag då tänker inte är så här klurig att man öppnar den och sen är den tom. Det är upp till dig att skriva. Varsågod.
Ja, men ett av tipsen...
Läs inte den här boken.
Nej, men ett av tipsen är skriv. Ja. Och det finns det hyggligt mycket forskning på. Att vi känner mening när vi betraktar vårt liv som en berättelse. När vi ser hur saker och ting hänger ihop. Vi kanske inte kunde se det innan det hände, kanske inte ens när det hände, men i efterhand kan vi se att det ena gav det andra och det här har gett en riktning, det här har gett en mening, men enda möjligheten att se det är om jag gör det synligt för mig själv, om jag skriver ner det så att jag kan connect the dots, koppla samman punkterna, lägga sida på sida så. Och då finns det faktiskt forskning som visar att människor som skriver, eller här får bli imperfekt, det var några år sedan forskningen gjordes, människor som skrev dagböcker upplevde, kände större mening i sina liv. Och det kan ju vara svårt att applicera numera när inte en jäkel skriver dagbok. Finns det,
är det så? Det är ingen som gör det längre.
Nej. Så då tänkte jag, finns det någon motsvarighet till det då? Ja, det ena är ju tillbaka till det här med romanskrivandet. Och skriva roman. Eller skriv på det sätt som du skriver numera. För vi skriver ju ganska mycket på Fejan, på Instan, i andra format. Det fanns det ingen forskning om, vilket jag älskar. För du gjorde det själv. Så testa det på folk som skriver saker på Fejan, på Instan. Och såg de som gjort det mera nyligt, de som gjort det i större utsträckning senaste veckan, kände de större mening i livet än genomsnittet? Ja, det gjorde de. Och så testade jag en variant där jag bad människor rent experimentellt skriva och tänka efter kring de här inläggen de skriver. Vad betyder det här? Och så följde jag upp det och upptäckte att ja, det fick de också, och känna lite större mening i livet. Så litet, om vi nu verkligen ska göra till någonting litet och konkret, redan ditt nästa Insta-inlägg eller Facebook-inlägg kan ge dig lite mer känsla av mening om du skriver det och tänker till kring vad det där betyder för dig. Det är väl ganska häftigt.
Ja, det är coolt faktiskt. Det...
Men om man ska hitta någon annan metafor då, för skrivandet är ju bra liksom, men de som inte skriver, om man inte nu skriver någonting på Instagram eller Facebook eller har ens en dröm om att vara författare, hjälp oss andra att hitta
Mattias vill inte skriva någon, han behöver en av de andra 12.
Ja, men en av mina favoriter är Gilla läget. Punkt.
Mm.
Gilla läget, det kan låta så här hurtfriskt, klämmigt, och det är det ju på sätt och vis. Men också på ett lite djupare plan, att om en inte riktigt blir klok på meningen i tillvaron och med skeendena, att istället för att brottas med det och frustreras över det, faktiskt välja att gilla läget. Att faktiskt tänka att jag förstår inte och vet inte meningen, men det behöver inte betyda att det inte finns en mening. Det kan finnas en mening ändå. Och jag kan tillåta mig att lite vila i den övertygelsen att meningen finns där, och jag kommer förhoppningsvis bli varse den sen. Det testade jag också.
För det där kan jag verkligen känna igen i, framförallt när jag var i tonåren eller när man växte upp och sådär. Och jag kan gå dit även ibland fortfarande, när man börjar tänka för stort. Liksom. Man börjar tänka på rymden och man börjar tänka på när man inte finns och hur ser livet ut. Och, alltså, det blir så, det blir så svindlande till slut så att man pallar inte. Och då, eller jag gör inte det i alla fall. Och då brukar jag bara så här, tillbaks nu bara så här, gilla läget, här är jag, nu ska jag titta på en film, nu ska jag sätta på en serie, fan vad mysigt. Ta en öl och njut. Liksom. Man måste liksom, det vill säga, måste man hitta meningen med livet?
Nej, det måste man inte. Det finns ju så många delar i det där. Jag lägger en platshållare på den så jag får komma tillbaka till den, för den är skitspännande. Man måste inte hitta mening i livet. Det är bra att tänka att det nog kan finnas en mening. Det vet jag, det testade jag jättesnabbt. Jag gjorde en sån instapoll bara snabbt, jag var så nyfiken, frågade människor: tycker du att det ligger något i den här floskeln, ni vet, det finns en anledning till allt, there's a reason for everything, det finns en mening bakom allt, sånt där som de flesta av oss slängt ur oss någon gång. Det var inte meningen att det skulle bli du och jag. Jag googlade ju också så jäkla många sportsammanhang där det nämns. Det var inte meningen att vi skulle vinna matchen den här gången. Och så vidare. Så jag bara frågar, tror du på att det är så? Att det finns en mening bakom allt? Och det var så skönt symmetriskt. Nästan på procentenheten 50-50 bland dem som svarade. Så då tog jag det ett steg längre. Och så gjorde jag om det här och frågade, tror du att det finns en mening bakom allt? Och känner du mening i livet? Mm. I vilken utsträckning känner du att livet är meningsfullt? Och det visar sig att de 50% som bara så här rent blanket statement på det stora hela tycker jag, men det finns någon mening bakom allt. De kände också lite större mening i livet. Och sen började jag kolla på specifika sammanhang och situationer och såg att andra har gjort samma sak. Att om en kan tänka sig att det finns en mening bakom att relationer tog slut eller att den missade bussen eller vad det nu var, så var det både lättare att stå ut med att relationen tog slut, lättare att vänta på nästa buss och lättare att låta bli att börja röka, vilket det finns förvånansvärt många studier på som kopplar samman rökning och mening med livet. Vill du låta bli att röka? Känner lite mer mening med livet. Jag vet inte om det funkar.
Jag hade en god vän som slutade röka efter många års rökning. Han hade ju provat att sluta tidigare och inte gjort det, men nu slutade han och det gick jättebra. Men hans kraftfullaste beskrivning av det är så här: Charlie, livet känns så meningslöst.
Ja.
Han sa det. Och jag förstår att det känns töntigt, men det gav, de där andetagen gav någon mening. Och nu känns det så här: varför ska jag gå upp? Varför ska jag jobba? Varför ska jag göra det här om jag ändå inte får någon sikt? Liksom. Han är helt stabil i sitt beslut, var helt rätt sak att göra, men upplevelsen var meningslöshet.
Vad bra, där har du ju svaret på den här quickfixen. För oss som inte vill skriva då, vad kan man göra då?
Börja
röka.
Då behöver du inte söka meningen så länge heller.
Inte, mycket ändå är väl liksom det existentiella, det här med att liksom kärlek, fortplantning, njutning. Är inte de här grejerna ändå som är så där kan jag ändå landa liksom, med den här upplevelsen man har fått lyckan att fått barn, eller att vad jag gör har betydelse. Njutning är ju en stor mening med livet. Alltså att få en schysst nackkläm av min fru när vi tittar på en serie. Alltså då, det är ju så underbart så inte klokt. Det räcker ju, liksom, kan jag känna.
Ja, men det är härligt och meningsamma sak då, Micke?
Liksom, ja, det är det jag undrar.
Ja. Ja, men där är det nog lite som med rökning. Den där bilden av nackklämmen kommer att sitta kvar i mitt huvud länge. Den tackar jag för. Jag tänker att får den en sån, så kanske en inte har samma behov att hålla fast vid meningsfullheten i livet. Och det där finns det också forskning på som visar att meningsfullhet kan ge lycka, men lycka behöver inte ge meningsfullhet. Ett meningsfullt liv behöver inte vara lyckligt. Du kan finna mening i att lida, vilket du ligger nära flera religioner, till exempel. Att det finns ett större syfte som du själv inte ska ha någon som helst glädje av. Och det är det som är meningen i ditt liv. Och å andra sidan så kan du leva ett lyckligt liv utan att det nödvändigtvis måste vara särskilt meningsfullt. Varken för dig eller någon annan. Och så kan de överlappa, och jag tycker att det är toppen att de kan överlappa, men behöver inte göra det. Då kan du liksom bokstavligt talat ha kakan och äta den eller inte äta den. Mm. Och det funkar liksom oavsett vad du väljer eller vad du tvingas välja.
Men har du, Mikael, kommit fram till i, alltså från att du bestämde dig för att skriva den här boken tills att du är klar med den, har du hittat någon ny mening, om du ska vara lite personlig så där? Har det hjälpt dig? Har du hittat några nya meningar, och är de viktiga liksom? Jag vet ju att du håller på med träning väldigt mycket exempelvis, och det faktum att du jobbar med det du gör och forskar och så där. Du är ju en extremt, vad ska jag säga, framgångsrik person så. Men har det förändrat någonting, den här liksom skrivresan för dig?
Ja, jättebra fråga. Träning och forskning, väl nog kunde jag få bekräftat att det faktiskt är bra att jag har hållit på med det så länge. Därför att vi, meningsforskarna, har upptäckt att till exempel träning kan ge lite mer meningsfullhet i tillvaron. Men det där går ju också igen, såna här saker som en sund själ i en sund kropp, och din kropp i ditt tempel och allt det där. Och det finns det forskning på. Träning på det stora hela och träning omedelbart, direkt efter ett träningspass, vare sig det är yoga, löpning, styrketräning eller vad helst egentligen, ger en omedelbar och förlängd känsla av mening. Det är liksom att du rustar fartyget, plattformen, kärlet för ditt liv nu och i framtiden, och kunna få ut så mycket som möjligt av det. Så det ger meningsfullhet. Nyfikenhet, en annan del i det där. Att vilja lära mer, att tro att det finns mer att lära, att upptäcka, att förstå, är också en sån viktig del. Det går ju också tillbaka hela vägen till de grekiska filosoferna och Platon och Sokrates och Aristoteles, som är inne på varianter av det där med den högsta kunskapen och det högsta goda och allt vad det är för någonting. Och det har jag också kollat närmare på, och det är definitivt, det är en jätteviktig del, att aldrig känna sig riktigt färdig lärd. Och där landade jag väl i någonting som har varit värdefullt för mig, och som jag verkligen förstått bättre, fått upp ögonen för och har en tatuering på. Att bli en bättre version av mig själv. Att inte frustreras så mycket, inte grämas över att jag inte är så bra. Jag har aldrig tyckt att jag är bra. Jag har inte tyckt att jag är en bra människa. Jag har inte tyckt att jag är särskilt bra på någonting jag gör. Och har brottats med det. Men när jag i det här arbetet börjar tänka på att vända på det, att det finns en mening i att bli lite bättre hela tiden, att imorgon är en anledning att gå upp ur sängen, hur jobbigt det än känns, för att jag har fått möjlighet att bli lite bättre, lite klokare, till exempel genom min forskning, lite starkare om jag tränar, lite bättre som partner, som medmänniska, som kompis, som förare i trafiken, för att ta en incident som jag inte ska prata mer om på vägen hit idag. Oj. Och allt vad det nu är.
Men allt gick bra trots den incidenten.
Tack, det gick jättebra för alla inblandade. Men det, there's room for improvement, om jag säger så.
Ja, det var så roligt. Jag läste på Facebook om Edvard Blom hade skrivit att han sökte en ny bil och ville ha lite hjälp. Och då skrev han bland annat rakt ut, den behöver vara ganska krocksäker, för jag är en bilförare sämre än genomsnittet. Och det var så himla underbart att någon helt utan ursäkt att sig bara kunde konstatera att det finns ett snitt på hur bra man är, och jag är under det snittet, men jag kör i alla fall.
Coolt, liksom. Han tillhör de få 10% som beredvilligt erkänner att de inte är bättre än 90% av alla andra.
Men du, apropå det var flera saker du pratade där kring meningsfullhet som jag tänker speglar ganska mycket relationer till andra människor. Och nu när vi lever i coronatider och många är isolerade och de sociala ytorna ser annorlunda ut, i alla fall gjort tidigare. Hur ser kan man vara eremit och vara i kontakt med meningsfullhet, eller behöver man ha något att studsa mot, relationer, eller blir det svårare att hitta mening själv, eller är behovet av mening större när det inte finns andra människor omkring? Alltså hur ser ensamhet och meningsfullhet släkt med varandra?
Ja, behovet av mening är större när du är ensam. Det finns det forskning om, sadistisk forskning där man isolerar människor. Räcker med kort tid, det räcker med en dag. Det finns till och med gjort på timmar, man stänger in människor i mörka rum. Och genast blir de existentiellt grubblande, en stor del av dem börjar fundera över. Finns jag bokstavligt? För det är först när vi inte studsar oss mot andra som vi inser att så stor del av dem vi är, av vår självuppfattning, av vår identitet, beror av människor omkring oss som vi studsar oss mot, som vi skapar oss själva med, gentemot, tillsammans och allt vad det är.
Och det går bortom bara värde, att vi liksom inte tycker att vi är värdefulla om vi inte fyller någon funktion för någon annan, utan redan det faktumet att vi blir betraktade är liksom skapande. Nu var det väldigt flummigt formulerat.
Ja, men alltså, tänk bara på en sån här enkel grej som hur du beter dig i olika sällskap. Klassiken är ju reunions. Mm. Klassåterträffar. Hur många gånger har en inte hört folk berätta om jag gick på den här klassåterträffen och det var fruktansvärt, eller det var jättehärligt, beroende på vilken roll de hade, säger de när de konstaterar att direkt föll vi tillbaka i våra gamla roller. Jag har inte haft den rollen på 10, 20, 30, 40 år. Men tillsammans med de människorna så blev jag mitt gamla jag. Det jag var då. Mm. Och samma sak kan man ju märka om man träffar sin gamla partner. Att det känns konstigt, för jag plötsligt börjar prata annorlunda, bete mig annorlunda, för jag var ju en annan person med just den partnern. Eller man är ute med två kompisar och så möter man en kompis från ett annat kompisgäng. Det har jag hört flera gånger. Folk som så här duckar. De låtsas inte om att den här personen är där. Jag såg inte den personen, för det är så jobbigt, för jag vet inte hur jag ska bete mig när de här två kompis...
Två världar möts liksom.
Ja, precis. Mm. Så det är viktigt, och där finns det definitivt forskning om hur samhörighet och gemenskap är väldigt viktigt för meningsupplevelsen, för meningsskapande. Jag menar, det vi märkt inte minst nu under pandemin, isoleringen, när mycket av den här gemenskapen vi tog för givet i människor när vi mötte på gymmet eller i löparspåret eller i korpenlaget eller på jobbet eller på fikan eller allt vad det nu var, en massa olika gemenskaper som bara försvann. Så hur jobbigt det blev, hur svårt det blev, hur ensamma vi kände oss.
Men det är också, det finns ju också någonting med mening, men också med perspektiv. Jag kanske blandar ihop eller kan inte hålla isär det. Men för mig var det ju så då, kan jag berätta för dig då, Mikael. Vi har säkert pratat om det med lyssnarna lite grann. Men jag drog samma dag som Guldbron kom till stan, så drog jag till landet och har stannat här på landet sedan dess. Jag har faktiskt varit uppe och podda någon gång. Jag har väl sovit en 3-5 nätter i stan. Men bortsett från det så, landet ligger verkligen mitt i skogen. Jag har inte en kilometer till närmsta granne. Men det har ju varit, bortsett från tragiken runt om med, för alla drabbade och allting. Så för mig personligen har det ju varit en enorm upplevelse. Dels att vara med mig själv så mycket, därför att fru och barn har inte kunnat varit här i samma utsträckning, så jag har varit väldigt, väldigt mycket själv. Men också det här, jag har ju också varit den som har, jag har skojat om, eller med dig Charlie, när du har åkt på sån här hitta dig själv grejer en vecka någonstans, eller jag tyckte
en vecka i tystnad i Skottland, det är Mattias, tycker inte det är något man ska betala för liksom.
Nej, men alltså jag har inte förstått riktigt liksom de där grejerna, och inte tyckt att jag haft något behov, och jag vet inte om jag har, kanske jag inte har heller, men det har hänt väldigt mycket i att vara liksom bytt totalt miljö liksom, och bara varit här och levt här och varit, och det har ju verkligen, jag kan tycka att jag har hittat, jag vet inte om jag hittat någon ny mening med livet, men jag har fått andra perspektiv på livet på något vis. Jag har också, jag börjar likna dig Mikael, skägg har jag haft långt, men nu är ju håret, jag har ju inte klippt mig bara för att det har varit corona, jag har inte varit hos en frisör då sedan i januari förra året. Och det förändrar ju en hel del liksom. Men det är otroligt, tycker jag, fascinerande under vad som har hänt under den här coronan för alla, men om jag ska vara ego då, för mig själv, jag ser saker på annat sätt. Jag tycker mindre saker, vissa saker är mindre viktiga och vissa saker blir mer viktiga. Och det är väldigt fascinerande.
Det är jättehäftigt. Det är så många delar i det du säger som är häftigt. Inte minst att du är skitsnygg i ditt långa hår. Jag önskar att det här vore rörlig bild också. Och inte bara ljud. Du har blivit så vansinnigt. Du har blivit ännu mer bildmässig nu. Ännu mer bildskön. Jag tror inte det var möjligt. Men du visade det. Du ställde mina fördomar på skam här. Det var möjligt att bli ännu mer bildskön så. Men det är spännande det du säger också om att ha kommit närmare dig själv och funderingarna kring mening. För det har jag ju också upptäckt att väldigt många har gjort. Jag har frågat människor och ungefär 50% redan i somras upplevde att de börjat fundera mer kring mening i tillvaron och tycker att det är viktigare. Jag skulle gissa att den siffran har stigit ännu mer sedan dess. Och jag gjorde vid årsskiftet en studie på 1000-tal svenskar för att se hur de mår. Hur lyckliga de är, hur de mår på det stora hela. Och det visade sig att ungefär en tredjedel upplevde inga större förändringar i sitt mående. Och det var ganska tydligt att det var de människorna också som inte upplevt några större förändringar i sin tillvaro. Coronan har ju inte drabbat alla, vare sig socialt eller yrkesmässigt bland annat, även om de flesta av oss har drabbats på olika sätt. Och de flesta av oss, 2/3 uppskattningsvis då, har påverkats, så 1/3 mår sämre. Fullt förståeligt, man kan ha drabbats hälsomässigt, ekonomiskt, socialt, fått det svårt på massa olika sätt. Men det är fascinerande att se att en annan 1/3 faktiskt mår bättre nu. Är lite lyckligare, trivs bättre med livet. Och det blev jag nyfiken på. Hur kommer det sig? Vad skiljer de här grupperna åt, bortsett från att de rent hälsomässigt såklart kan ha drabbats mer eller mindre av coronan och andra delar? En väldigt viktig förklaring till det var just i vilken utsträckning en kunnat gilla läget, som vi var inne på, och också börjat fundera och, apropå din fråga Mattias, börjat söka mera efter en egen mening. Börjat söka efter möjligheter att göra någonting bra av coronan med tiden vi fått. Jag räknade på det där för några veckor sedan, när jag själv hade väldigt mycket tid när jag hade coronan. Och fan, att i genomsnitt har vi i Sverige fått en timme extra per näsa.
Per dygn? Mm.
Ja, precis. Ja. Det är ju väldigt mycket. Med tanke på att i stort sett alla näsor, i stort sett alla, tyckte ju innan coronan att vi hade för lite tid, att inte ens den tid vi hade räckte till med allt vi skulle göra. Nu har vi plötsligt fått en timme i genomsnitt. Och benägenheten att faktiskt använda den timmen, den tiden vi fått, till någonting bra. Att komma på nya saker att göra i livet. Kanske rent av knyta nya bekantskaper. Istället för att bara frustreras över isoleringen, inser att det är ganska fantastiskt att vi har skärmar och ett land som är stort nog att det går att gå utanför dörren, åtminstone på avstånd, vinka till någon man aldrig vinkat till tidigare. Det går att göra ganska många och häftiga saker som vi inte förstått, tagit oss eller tillåtit oss göra tid för tidigare.
Det tycker jag, det är fint att du säger det så, och jag hoppas att det lever för många människor. Jag kan uppleva att när jag är ute och rör mig, för det blir att jag går mycket liksom. Man åker inte kollektivtrafik, utan när jag ska till något ställe så är det mycket gå, och sen så vill man hålla igång kroppen och man sitter mycket hemma och sådana saker. Jag upplever mindre ögonkontakt från människor, därför att det är något så här att alla vill skydda sig i sin bubbla, och då vill man liksom inte riktigt ta in andra människor, vilket jag tycker är ännu läskigare. Jag tänker så här, det är inte många minuter liksom jag möter andra människor som ens har dem i min närhet liksom. Och nu är det färre som man får den där lilla vinken liksom, nicken på näsan, eller ja, men det som man ser om det är 2 meter emellan oss, men man ser inte mig liksom.
Fattar vad du menar. Tror det delvis kan bero på, det här är jättespännande, det finns något som kallas för contagion theory, som säger att vi tror, inbillar oss medvetet eller ofta undermedvetet, att närhet till andra gör att vi kan smittas av deras olika egenskaper. Mm. Är inte det galet? Det finns studier som pekar på såna här hemska saker som way back primitivt, att folk trodde att homosexualitet på den tiden, det var stigmatiserat, att det kunde smitta av sig och inte i närheten av honom eller henne. AIDS är ett annat sånt exempel, trots att alla visste att nej, det smittar inte, det gör inte det. Mm. Så tycker folk ändå att det var läskigt att komma nära eller nudda någon. Det finns till och med såna här knasiga studier som visar att jätteknasigt, fysisk attraktivitet smittar. Så är du för nära eller tar i någon du inte tycker är attraktiv, så
blir du själv liksom
mindre attraktiv och vice versa. Och det här finns till och med testat inom retailing-litteratur. Mataffärer till exempel, som har mätt människors benägenhet att ta i samma paket med ris som en mer eller mindre attraktiv människa har tagit i tidigare och ställt tillbaka. Mm. Och ser hur benägna folk är att göra det. Och hur det upplevs, hur de känner sig efter att ha tagit i det. Ja, de känner sig lite snyggare, lite mindre snygga själva. Jag kan tänka mig att just med coronan, det kan finnas samma aspekter. Och särskilt om man har munskydd. För det har också visat sig att munskydd, som egentligen är till för att bokstavligt liksom på mikropartikelnivå ska filtrera och minska risken för smittspridning, funkar ju istället så att om du ser någon med munskydd på, så tänker den där jäken är sjuk, den ska jag akta mig för. Så liksom munskydden är signaler om smitta istället för smittsäkerhet. Så vill du liksom få gå din bubbla, då är det säkraste sättet att ta på din munskydd. Så jag tror det kan vara en förklaring.
Ja, jag fattar.
Ja, det är väldigt intressant.
Men jag gjorde en kul grej, tycker jag, med ögonkontakt. För det här för mig vi pratade om förut. Ögonkontakt är bra för lycka. Men de flesta tycker det är jobbigt. Jag tycker det är skitjobbigt. Har jag haft min knep räknat till 2, för 2 sekunder räcker.
Ja, ja,
så då kan jag göra det och sen, jag överlevde, nu kan jag gå vidare. Jag har testat det nu när alla föreläsningar jag gör är via skärm. Så jag har bett folk att söka ögonkontakt med mig eller någon annan via skärmen. Och så räknar vi. För studier har visat att när vi ser varandra i ögonen utan skärm så är 5 sekunder bortre gränsen för när vi tycker det är jobbigt, obekvämt, pinsamt, hotfullt, allt vad det nu är. På skärm, inga problem. 5 sekunder, 10, 15. För liksom det blir det här filtret på något. Det känns säkrare, tryggare. I värsta fall kan du slå igen laptopen eller stänga av telefonen eller vad det är för någonting. Så det är lite lättare att söka ögonkontakt. Så jag tänker att hela så här coronan och liksom skärmläget skulle kunna vara ett lite ögonkontaktsträningsläger. Att vi vänjer oss. Det kanske blir lättare efter.
Ja, men låt oss lägga till den meningen då. Hoppas att
det
leder till det. Ja, kanonbra. Du, nu får du puffa lite för boken här också så att vi gör det ordentligt. Vad heter den? När kommer den? Är den ute nu? Eller ja. Ute snart? Eller?
Den är ute. Om den finns i fysisk bokhandel, vem fasen vet?
Det är ju inga som
själva.
Går i fysiska, finns inga fysiska bokhandlar kvar. Men den går att beställa på nätet i alla fall.
Den finns online, har jag hört talas om.
Ja. Kanonbra. Och den heter?
Att hålla fast vid. En liten bok om meningen med livet.
Och den är till för?
Dig som själv inte mäktar med att skriva din bok om meningen i ditt liv än. Så kan det här vara första steget. Och den funkar också för dig som brottas med, ska du tro på ryktena om att coronan egentligen startades i ett laboratorium i Kina? Eller att allt det här är en komplott för att Bill Gates ska få igenom mikrochip i vaccinen som kommer nu. För i boken kan man läsa att människor som är konspirationsteoretiskt benägna upplever lite större mening i livet.
Ja, dog inte det spåret, men jag hörde när du beskrev en av faktorerna där att allting har en mening, att det är så här. Det är en av konspirationsteoretikernas grundtror är ju att inget händer av en slump. Allting hänger ihop på något sätt.
Liksom. Och det är också tillbaka till det där, Mattias. Hitta på din egen mening, det funkar alltså.
Precis. Och många grejer får man väl också passa på då, så länge den här pandemin pågår. Jag ser ju det här, det är klart att jag skulle kunna vara mycket mer i stan och fixa det och hålla avstånd och sådär. Men för mig har det också blivit en skön grej att göra. När skulle man annars kunna få chansen i ett aktivt yrkesliv att få bara vara i skogen? Liksom. Så att, ja. Men då ska vi ta och då ska jag ta och läsa meningen med livet, så kanske jag får ut ännu mer av min lantvistelse.
Då ska du ta och kamma dig bokstavligt talat, tror jag du ska säga.
Och sen så ser vi till att nästa gång vi poddar, då blir det en middag, för då har det gått så pass lång tid så att vi kan ta den, eller hur?
Ja.
En
middagspodd.
Mycket bra.
Ja.
Måste ju medge att man saknar hoodsen där i stan också. Det måste jag även säga.
Micke, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit och hänga med oss, och inte minst ge av din energi och vågar fortsätta. Det är så coolt, tycker jag, att prata med någon som både vågar vara förvirrande och forska samtidigt.
Som inte vet bättre.
Nej, men alltså, det är ju det som gör att det blir intressant. Oftast när man pratar med forskare, då är det mycket så här är det eller så här är det inte. Och att den här nyfikenheten, då, meningsfullheten i att fortsätta undersöka, men utan att sedan saker skulle hamna i att ja, det vet man inte, det kan man tycka lite som man vill, utan både liksom våga vara distinkt och det provocerande i att vara förvirrande samtidigt, det är väldigt kul, tycker jag. Klädsamt.
Sen är en annan grej, jag vet inte om du har tänkt på det här, Charlie, men det som är så skönt för oss när vi träffar Mikael, det är ju det här att normalt sett så är ju vi är en ekonomipodd. Men när Mikael kommer, har man en ekonomiprofessor på besök, då kan vi få prata om vad fan vi vill, för då är det ett ekonomiavsnitt i alla fall.
Ja, vi kan hävda att det är ekonomi hur vi än gör. Jo då, det var ekonomi. Vi hade en ekonomiprofessor.
Då kan vi få flumma loss lite och vara lite, ja, släppa lite privatekonomi för en stund.
Ja, bra, bra. Det ligger något i det.
Ja, tack så jättemycket, Mikael. Vi hörs och ses snart allihopa. Och tack alla ni som lyssnar. Vi hörs igen om en vecka.